man, alltså det går till överdrift. Alltså kränktheten är farlig tycker jag. För liksom, jag tycker den är farlig. För den skapar också rasism och främlingsfientlighet mellan människor. Och den skapar också i viss mån dumhet. Det tycker jag är när man till exempel vill riva ner Linnés staty till exempel. För att jag menar, man får ju lov att se människorna i vilken tid de levde i. Man kan ju inte bestraffa dem i efterhand. De är döda sedan flera hundra år tillbaka. Mm.
Ja, ja. Vad roligt att vara hos Lotta i, vad ska man, Olsbenning, är det så?
Ja, Olsbenning. Vad ja, kul att du är här.
Ja, en by i, vi är väl i Dalarna?
Nej,
vi
är i Västmanland, precis nästan precis. På gränsen.
Ja, okay.
Mm. Ja, ja, runt Masa.
Jag såg ingen Dalarna-skylt som jag åkte.
Nej, du behöver bara åka några kilometer.
Ja, okej. Okay. Ja, jag är på gränsen. Mm. Väldigt fin ställe här.
Mm.
Där vi har satt oss i alkoven. Med lite motljus och vi är lite mörka här. Men det får vi bjuda på, ja, tycker jag. För det var så vackert här med blommorna. Och... Ja, tjusigt. Mm. Det var ett halvår sedan drygt som vi träffades. Och pratade... Då var det mycket politik och SD och sen dess har det ju hänt en massa saker och vi har fått coronautbrottet bland annat. Jag ser ju dina kröniker att du har ju surnat till när det gäller äldrevården.
Ja, där är jag störtad. Ja, det jag skrattar, men det är... Alltså, den var ju eftersatt redan innan corona. Det ska vi ju säga i ärlighetens namn. Men sen, alltså hur vi har skött det. Alltså, döden på äldreboenden är ju brutal. Och det jag tycker att man egentligen inte har haft någon vettig strategi. Fast man hela tiden har sagt att det viktigaste av allt är att vi inte ska... Att vi ska skydda våra gamla och att vi måste liksom... skydda dem på äldreboenden. Och ändå är det massdöden har inträffat där.
Ja.
Så att det är ju...
Men vad beror det på då? Det pratas ju om det här med vikariesnurr och mycket personal och spring in och ut. Eller vad är din analys av den där?
Ja, alltså dels tror jag att hela den svenska strategin, det tog ju ett tag innan den kom igång tycker jag. För att först var det ju inte något farligt och det var liksom ingenting och vi skulle inte vara oroliga. Och man körde då Melodifestivalen och alla liksom genrepen, 70 000 pers på Friends Arena och nej, det var liksom inget farligt. Och sen liksom, det blev väldigt sent och sen när det liksom, man behövde inte testas, man behövde bara hålla avstånd och sen när det liksom brände till så vad som kom fram väldigt tidigt och som jag tror är ett av de stora problemen, det är ju att vi hade ingen som helst beredskap. Vi hade ingen skyddsutrustning, vi hade inga testkit, vi hade inga respiratorer, vi hade inte ens gummihandskar. Allting var ju liksom, vi hade ju tagit bort all den beredskap som vi hade tidigare. Så att, och det är ju inte staten egentligen, de ska ju ha koll och backup, men det är ju regionerna och landstingen som ska ha den där beredskapen. Och de hade byggt upp var ju långt ifrån tillräckligt. Och jag ser det ytterst ändå att det är ett statligt ansvar. Alltså hur kan man vara så korkad? Nu är det mina hundar som skäller.
Jo, ja, vi hörde.
Ja, att man... Ja, vi hade inga mediciner. Alltså, än idag, man säger ju än idag, att vem som vill testa sig. Jag försökte göra det här, för jag skulle iväg på ett jobb och det var krav på att alla skulle bli testade. Jag fick inte, för att jag har inte haft några symptom och det var... Jag nekades testning helt enkelt. Så att, det är senfärdigt.
Mm. Men det är väl för att man har ju lagt ner allt det här med beredskapslager?
Ja, det gjorde man i samband med EU-inträdet. Vi var ju bäst i klassen på allting. Och då trodde vi att bara vi gick med i EU så skulle de lösa alla våra problem. Vi la ner liksom de fabriker som tillverkar skyddsutrustning, för jag tänkte att det blir billigare för oss att importera det från ett annat land. Och det visade sig ju snart att även i EU, Frankrike till exempel, som hade liksom skyddsutrustning för åt Sverige, skickade ju inte den, för de tyckte ju de behövde den bättre.
Jo, det var ju konstigt.
Ja. Så hela EU-samarbetet krackelerar ju i samband med det. Vi har, alltså, och då kan man ju tänka sig, jag gjorde en intervju med Anders Björk, för han var med och byggde upp bland annat det här svenska, som försvarsminister, och det här svenska beredskapslagret. Och han sa att hade vi haft den beredskap som vi hade i början på 90-talet, då hade vi löst coronan på några veckor. Vi hade precis allt, medicin, skyddsutrustning, respiratorer, rubbet fanns. Mm. Och bara det här att vi inte har några lager av medicin, det försvann ju när vi tog bort förstatligandet av apoteket. Så det är inget som har några lager där heller.
Nej, just
det. Så att vi har ju satt oss i en väldigt knepig situation. Och det visar ju inte minst heller med bränderna vi har haft till exempel. Så fort det kommer en kris i det här landet så har vi ingen beredskap. Vi står handfallna. Och det är lite allvarligt.
Men sjukvården då, som ju påstås vara i kris, det verkar ju som att där blev det, de har klarat det ganska bra med IVA-platser och så.
Ja, de har ju, och man hade ju liksom, det var ju, först var det krisläge och sen byggde man ju upp en organisation. Så det tycker jag liksom, och nu har man ju liksom, man fick fram respiratorer, man byggde det extra fältsjukhuset i Stockholm och så vidare. Så att där, de patienterna har ju klarat sig förhållandevis bra. Men däremot på äldreboenden så har man ju inte fått, ofta inte fått komma till ett sjukhus. Man har fått blivit behandlad på äldreboenden som inte ens har haft syrgas. Man har fått satt många direkt i palliativ vård, som liksom har fått ligga och dö. Så att har vi någonting att skämmas över så är det ju döden på äldreboende.
Mm. Så är det. Fast det grejen där är väl att är man riktigt gammal och skröplig och ja, på gränsen att trilla av pinn, så är det svårt att lägga i intensivvården.
Det är inte riktigt, det beror ju på vad man är. Det är ju 100-åringar som har överlevt corona.
Ja,
det är ju liksom, vad har du för, alltså hur mycket orkar du som människa? Men nu har det ju blivit så att gamla människor, de har ju varit livrädda att få corona, för de har ju sett sig som att då dör vi. Jag har massor med människor som har ringt mig för att inte ens törs åka till akuten eller törs tala om att de känner sig lite förkylda, för de är rädda att de ska hamna i palliativ vård och dö.
Mm.
Det, så kan man ju inte ha det.
Ja.
Men sen har vi också där den organisation som vi har på väldigt många äldreboenden. Här i Norrby till exempel. Så en brukare kan få träffa 25 personal i hemtjänsten under en vecka. För det är klart att med så många, och sen dessutom med de löner och de timanställda som är, så man liksom inte har kanske någon annan inkomst och går till jobbet fast de är sjuka kanske. Men alltså, jag skyller inte på personalen alls. Men liksom, det finns olika sorters, olika faktorer som har gjort att det har blivit så illa. Sen är det ju väldigt många också från andra länder som har dött. Majoriteten av de gamla kommer ju ofta från andra länder. Och det kan ju vara att de har haft med sig, inte samma skydd som vi har i Sverige till exempel. Eller att de har haft svåra sjukdomar tidigare och liksom har varit nedsatta. Det finns många olika orsaker till döden, så att man kan inte säga en.
Nej. Mm. Ja. Men vad hade du hellre velat se då?
Nej, alltså jag hade velat se direkt att vi hade haft en skyddsutrustning som var okej, att man hade skyddsutrustning för personal. Jag hade velat se att man tog tag i de här timvikarierna, att man liksom gjorde ett schema så man slapp ha 10 timvikarier eller 20 timvikarier till en brukare. Jag hade velat se att testningen kom igång ordentligt. Den har fortfarande inte riktigt kommit igång. Det går bra i Stockholmsområdet, men här ute är det inte så. Och ska man gå och testa sig så där fri, alltså, då får man gå in och sätta sig på ett apotek liksom bland alla andra. Ja. Och hur roligt känns det? Kan man få corona när man testar sig? Liksom? Och dessutom så är ju inte alla tester heller riktigt säkra. Det har ju varit problem att få fram laboratorium, fast det finns hur många som helst. Jag tycker liksom att men det är också så här typiskt som jag börjar tröttna på den här diskussionen om munskydd faktiskt. Är det bara i Sverige vi har så att vi liksom håller på, hela himlen och jorden håller på att gå under på grund av ett munskydd? Alltså sätt på det munskydd om du vill. Ja, sen är det vissa arbetsplatser som har förbjudit munskydd bara för att inte Folkhälsomyndigheten tror det.
Ja.
Men, alltså, men skälet, det är väldigt stormigt vattenglaset.
Ja, men skälet till att man inte rekommenderar munskydd är väl för att det finns inte munskydd.
Så det räcker. Nej, det finns inte det heller. Nej. Så allt är ju bristvaror.
Så, ja.
Och sen dessutom,
se till att vården får munskydden och så.
Ja, men de tror ju, pastor Tegnell, han tror ju inte på munskydd.
Nej, han tror inte.
Och då är vi så... Jag har funderat väldigt mycket på den svenska lojaliteten. Alltså vi är så lojala och så trogna. Så om en myndighetsperson säger att jag tror inte på munskydd, då väntar många med att använda det tills han säger att nu kan jag använda
det. Nu är det dags.
Ja.
Nu hjälper det.
Ja. Men använd munskydd om du vill använda munskydd. Det är i alla fall så att om du själv nyser och hostar så smittar du ju. Det är ju mindre risk att hosta på någon annan i alla fall.
Mm. Ja, nu vågar du träffa mig i alla fall.
Ja. Men man får ju ha respekt givetvis. Men det, jo.
Jag har inte tagit i handen.
Nej, jag har inte.
Ja, pastor Tegnell, ja.
Ja.
Jag har också gjort en reflektion att han, i det sekulariserade Sverige har han tagit över prästrollen.
Ja, han har en egen gräddfil. Han har fått mycket kritik och mycket skit också. Absolut. Han har varit hårt ansatt. Och jag tror till och med han har blivit mordhotad.
Ja, det har han säkert.
Ja, men samtidigt så vårdas han gömt också. Av etablissemanget så att säga. Och av journalister och ja, av regeringen och sådär. Jag tror i grunden att han, på ett sätt tror jag att han har haft rätt. För att vi i Sverige, vi stängde ju inte ner till exempel alla grundskolor. Utan där fick ju barnen gå kvar. Vi har inte stängt ner samhället så totalt som andra länder har gjort. Och det märker man ju nu när de andra länderna öppnar så ökar ju smittan direkt.
Ja.
Men samtidigt så kan jag fundera över nu då. Till exempel att om det är en artist som sjunger så får man vara 50 personer högst. Eller om det är en idrottstävling. Eller om de inte, ja, då får man vara 50 personer högst. Men om du sitter på en restaurang så får du vara över 100 bara.
Ja, den där diskussionen.
Ja, så det är ju också, det är så konstigt. Och hur, nu ökar ju smittan väldigt mycket i Strömstad, på Gotland. Och det är helt okej att folk nu åker dit i massvis, alltså liksom i tusentals. För det är okej. Det är okej med typ 7000 människor varje dag på Ullared. Men det är inte okej att öppna Liseberg eller Gröna Lund.
Ja, ja.
Så att jag måste säga så här att jag fattar inte riktigt den svenska strategin.
Ja, jag var på ICA Maxi i Luleå.
Ja.
Det var också upplevelsen. Ja, jäkla vad folk det var.
Ja, men alltså vad är det för strategi? Och jag menar, Gotland hade innan då turistinvasionen, hade de 12 fall.
Ja.
De hade ju nästan.
Ja, men det fattar väl vem som helst att när turistsäsongen börjar så kommer smittan att öka. Ja.
Så att jag förstår
inte. Men vad är alternativet är ju liksom frågan.
Nej, men det han har gjort. Och
ska man ha noll smitta? Ska man ha Norges variant på det hela?
Jag vet inte om jag tycker det är rätt heller. Jag, på ett sätt tycker jag att det är bra att han har lagt ett ansvar över på oss medborgare. Men det gäller ju bara det att vi håller det ansvaret. Alltså att vi vårdar det. Och det gör ju inte alla. Det är det som är problemet. Men själva den svenska strategin måste jag nog säga ändå. Den är för mig. Jag förstår den inte alls.
Nej.
Den är hit och dit. Och ingenting.
Ja just det. Det är det här konglomeratet som inte skriver under på.
Mm. Och sen var det ju i början fick man ju inte säga någonting. Alltså regeringen gick in och gav sig extra. De skulle bestämma själva. Bara för att de behövde ta snabba beslut. Jag vet inte om de har tagit ett enda snabbt beslut sedan det hände. Och Tegnell, så fort de skällde på honom. Det började med de här 21 forskarna. Då var ju de idioter, dumma i huvudet. Vad är det för människor? Alltså vi har en sån obehagligt samtalsklimat i Sverige idag, tycker jag. Håller man inte med om liksom det stora hela, då är man klimatförnekare eller mitoförnekare, eller man skiter i coronasmitta.
Rasist.
Det spelar liksom ingen roll. Så att jag tycker att det är lite otäckt vårt demokratiska klimat och vad demokratin är på väg med.
Du har väl pratat rätt mycket också om det här med ansvarsutkrävande och hur svårt det är att liksom få en minister och det här gamla svenska tjänstemannansvaret. Jag är inte alls insatt i det där.
Det var Olof Palme som avskaffade det.
Ja.
Mm. Alltså jag håller själv på och skriver nu om socialdemokratins demokratiska utveckling. Och man tänker på, jag börjar med Olof Palme och går till Löfven. Om man tänker på Palmes tid då, så han avskaffar ju tjänstemannansvaret. Och han liksom körde i demokratin.
Ja, vad innebar det här tjänstemannansvaret? Ja, men låt min okunnighet.
Tjänstemännen kunde ställas till svars för de beslut som fattades. Och idag är det nästan viktigare än någonsin. För det är ju tjänstemännen nästan som har tagit över den politiska rollen.
Ja, vi pratar om Tegnell här till exempel.
Ja, vad de gör och vad de säger, det följer politikerna blint. Och det innebär ju att det är ju ingen idag som kan ställas till svars. För att om du då ställer regeringen till svars, ja då kan de säga att nej, men vi måste ju följa allmänna riktlinjer och vi är ju med i EU. Så EU har ju dem och dem ramarna. Mm.
Så då vandrar det bara runt.
Och på Olof Palmes tid, då åkte han ju runt och förankrade politiken. Han besökte ju nästan varenda arbetarkommun till exempel. Och så berättade han vad han trodde på, vad han ville. Och han liksom var på kongresser och pratade och så vidare. Och liksom det här ska vi genomföra. Och förankra politiken bland folk. Men med EU-inträdet, då behöver du inte förankra någonting, utan då för du politiken på EU-nivå. Och i takt med att det har hänt, så har ju också medlemmarna i de politiska partierna minskat. Så idag är 80% av de politiska partiernas ekonomi betalar vi skattebetalare. Så det innebär ju att de har ju inget ansvar för oss som medlemmar och medborgare heller. Utan alla
på partistödet?
Ja, på partistödet. Det 169 miljoner tror jag någonstans det var nu. Socialdemokraterna får över 40 och så går det liksom ner. FI får också och som inte mer. Liksom.
Så att FI också?
Ja, så du kan inte kräva något ansvar. Och dessutom då med den här sammanblandningen, alltså med januariöverenskommelsen och decemberöverenskommelsen, så vet du inte heller vad du röstar på. Det är väl ingen som röstar på januari och då kommer sig i förra
året.
Nej, utan man röstar ju på ett parti som man trodde på. Eller hur? Och vad de lovar i valrörelsen.
Men så är det ju demokratin.
Är det? Jag börjar undra.
Hur skulle det annars fungera?
Ja, men det här är en ganska farlig väg, ska jag säga. Du kan inte säga att det här är demokratin. För att du har
USA-varianten, två partier och så.
Ja, men det här är inte något bättre. Sverige är inte något bättre. Alltså du kan inte, hur ska du kunna påverka politiken? När allting fattas i Stockholm utifrån vad man har bestämt i Bryssel. Hur ska du kunna påverka politiken?
Mm.
Det är ganska otäckt. Och dessutom, som vi sa även när vi träffades tidigare, att det som det här konsensuspolitiken som gör med januariöverenskommelsen, med decemberöverenskommelsen och så vidare, det skapar ju och göder högerpopulismen. Det har ju forskare, det visar ju forskningen klart och tydligt. Så Sverigedemokraterna, som alla andra skäller så förfärligt mycket på, har de ju skapat själva. Så att jag är djupt oroad för vår demokratiska utveckling, ska jag säga.
Ja. Hur har vi det med aktivismen då?
Ja,
det... Jag trodde aktivismen skulle ta slut i och med corona, för man skulle inse att ja, plakat tillverkar inga respiratorer.
Men vi har ju lite, vi har miljöaktivister till exempel som också är statsunderstödda, väldigt journalistunderstödda. Nu har vi, du tänker på den här Black
Lives Matter.
Ja, det tycker jag på många sätt är en otroligt viktig rörelse. Det måste jag säga själv, liksom på grund av att alltså de svarta ställning och liksom och särskilt i USA, det är ju, men även i Sverige, alltså rasismen finns ju där på många sätt och liksom på olika sätt. Men den går ju till överdrift tycker jag när man börjar liksom ställa kungen till svars för slaveriet på 1600-talet eller liksom riva staty. Alltså vad är detta? Alltså liksom ursäkta. Och till slut kan man ju inte. Vi har ju en slags kränkthet också i det här samhället. Som gör att man kan ju bli kränkt för allting. Till slut törs man ju inte öppna munnen. Vad säger man? Hur förklarar man? Det var ju någon som hade skriver på Sveriges Radios hemsida om eskimoer och indianer. Mm. Och då var det någon som gick in och rättade. Det där får man inte säga. Men sen ändrar de sig. För Det är faktiskt fel. De kallar sig själv både för eskimoer och indianer. Och det är inte förbjudna ord än så länge. Men alltså vi håller ju på. Nu håller de ju på och eller liksom klipper sönder Fawlty Towers till exempel. För det är sådana här ord som folk kan bestöta av.
Fawlty Towers?
Ja, med nazism och liksom allt det där. Vi har Pippi Långstrump.
Don't mention the war.
Don't mention the war.
Det är helt lysande.
Men alltså, i allting, på något sätt måste man väl se att samhället har utvecklats, eller hur? Vi alltså neandertalarna, får vi prata om dem
överhuvudtaget?
Fy fan, jag skulle kunna känna mig liksom kränkt över att bli sammankopplad med en apvarelse. Nej, men förstår du vad jag menar? Det är liksom, alltså det går till överdrift. Alltså kränktheten är farlig tycker jag. Jag tycker den är farlig, för den skapar också rasism och främlingsfientlighet mellan människor. Och den skapar också i viss mån dumhet. Det tycker jag är när man till exempel vill riva ner Linnés staty till exempel. Det är ju löjligt.
Ja, vad han gjort för fel?
Ja, nej, men han var ju för slaveriet. Ja, han var ju det. Så att, jag menar, man får ju lov att se människorna i vilken tid de levde i. Man kan ju inte bestraffa dem i efterhand. De är döda sedan flera hundra år tillbaka. Mm.
Nej, men frågan är väl om vi ska hylla dem.
Ja, men Linné är väl värd att hylla. Som har skapat hela vårt botaniska liv.
Mm.
En enastående vetenskap.
Ja, verkligen. Men det här med aktivismen då och sådär. När Black Lives Matter dök upp sådär. Så genast vill man ju som skriva på och säga det. Det är självklart måste vi... Ja, det här verkar ju vara ett problem som vi måste ta itu med. Men sen blir ju, uppfattar jag hela tiden som att så fort det dyker upp något sånt där, vad det nu än är, om det är MeToo eller Black Lives eller vad det nu är för någonting, så blir det kidnappat.
Ja, men det blir,
alltså, av en sån här ultravänster som ska komma in och liksom, och plötsligt ska man avsätta polisen. Man ska stäng ner polisväsendet och tro att det ska lösa problemen. Eller? Och det är alla poliser är tydligen dåliga då och sådär. Ja, det blir såna grova generaliseringar.
Sen måste man väl anpassa det till det samhälle vi lever i. Alltså USA är ju ett samhälle. Där är det ju verkligen brutalt. Polisbrutaliteten. Inte överallt, men den finns ju där. Och de har ju en helt annan polisutbildning än vad vi har och så vidare. Och det är ett brutalare samhälle. Så att vi försöker ju liksom, alltså, man får ju lov att anpassa sig till det samhälle vi lever. För kan man ju protestera till stöd för dem i USA givetvis. Men vi kan ju inte föra över amerikanska problem på vårt samhälle. Det går ju inte rätt ut.
Det är det som kändes lite konstigt. Ja. Ja. Våra poliser knäböjer ju.
Ja.
Då såg du det där filmklippet.
Ja.
Ja. Jag tolkar det som att hon var ju omringad av demonstranter.
Ja.
Så vad ska hon göra nu då?
Ja, ja men nej, hon var det.
Jag tolkar det som att jag knäböjer och ser om jag kan liksom dämpa situationen.
Ja.
Men så blev det tolkat som att vi har en poliskår som
knäböjer.
Men så uppfattar inte jag situationen. Nej. Men det, ja. Det är lustigt där med de filmklippen som blir någon slags tolkningsföreträde.
Men just det här, det finns ju djurrättsaktivister, klimataktivister. Sen finns det vissa aktivister som man absolut inte lyfter fram, vare sig i media eller i politiken. Och det är väl de som är mot vindkraft. De kommer aldrig till tals. För där är man så eniga. Ja, här är det så bra med vindkraft, förstår du. Så då tystar man hela den rörelsen. Och media plockar inte upp det heller.
Ja. Kanske vi glider naturligt in i nästa fråga då. Jag har ju jobbat många år i Sveriges Radio. Mm. Det är ju public service under granatattack kan man väl säga från flera håll. Med frågan om är de politiserade? Finns det liksom en vänsteragenda i SVT och Sveriges Radio? Vi hade ju den här valdebatten.
Ja.
Där de tog avstånd från Åkesson.
Ja, jag vet. Det var inte så bra.
Det var ju så.
Ja.
En peak kan man säga i Sveriges Televisions historia. Vi måste tala om för dig, dumma tittare. Att det du nyss har hört är någonting som... Ja, eller vad det nu är.
Vi har ju... Jag kan säga så här att det som jag har noterat med journalistkåren. Det är att... Vi köper ju ofta den politiska versionen av ett samhällsfenomen. Vi köper den när det gäller klimatfrågan till exempel. Det är aldrig någon som har analyserat och tittat på om det verkligen liksom, om det här är den rätta vägen. Liksom, eller de som försöker säga något annat om klimat, förnekar man, pekar ut dem i media, säger sig de ut. Mm. De tror inte på FNs klimatpanel. Eller vindkraften till exempel, det är ingen som protesterar mot den som får komma fram. Eller när det gäller kärnkraften, de som vill införa den här nya typen kärnkraft 4.0. Jag såg ett inslag på Aktuellt, då hade de tagit en kärnkraftexpert, men det var inte en av dem som kunde den nya tekniken, utan det var en som sa att ja, det är fortfarande farligt med avfallet och sådär. Den nya tekniken, tanken är ju att hela avfallet ska återvinnas och försvinna. Så att det blir bara halva sanningar på något sätt hela tiden.
Har du följt Elsa Widding heter hon?
Ja, Elsa, ja. Jo då, ja. Jag följer,
klimatkarusellen.
Ja, precis. Jag följer mycket energipolitiken.
Hon har ju mycket intressant YouTube-föreläsningsserie.
Ja. Nej, hon är intressant.
Slaktar CO2.
Ja.
Teorierna.
Ja, men hon är ju utpekad som klimatförnekare.
Jo. Mm. Men hon gör ju en väldigt grundlig genomgång.
Ja, av hon är otroligt
duktig. Ja, ja. Hon är ingen åsiktsmaskin så tycker jag, utan det är ju grundat i.
Ja, men det hjälper.
Hon har ju verkligen tagit sig an
det. Det hjälper ju inte.
Det hjälper inte. Nej, det är mycket
jag tror inte hon skulle få komma till Aktuellt.
Ja, men även om hon fick göra det fick hon väl 32 sekunder att förklara allting på. Så var det färdigt med det.
Nej, för det.
Men det pratar vi om. Du jobbar ju med Access TV och sådär. Som har mycket mer längre samtal. Sänder föreläsningar och seminarier och så vidare. Medan det i SVT är just det här, debatt och så är boxnings... Och så får någon prata i 2 minuter och sen var det klart. Så det är kanske inte särskilt... vad ska man säga? Där tycker jag att SVT har gett upp, så att säga, den här. Vad var det du sa? Access säger att de vill göra SVT som det var på 70-talet.
TV2. Kultur-TV och samhälls-TV.
Ja.
Jag hade ett seminarium på Access, det var för många år sedan, och just om klimatet. Om isbjörnarna kommer att dö ut. Och jag hade bara professorer och experter och forskare där. Och jag hade både de som trodde att det inte skulle bli så farligt och de som trodde på allting. Och det var alltså professorer. Du vet, jag skulle behövt en piska. Det blev ett sånt liv.
Jaha.
Och jag kommer ihåg särskilt, för då var det en som professor som gick upp och pratade om att oljereserverna kommer att ta slut. Och då reste sig Marion Radetzky upp och så skrek han. Och jag fick som, nu! Det är som moderator. Man trodde liksom att det är sanningen. Så skulle det vara lätt, men det var det inte. Så det är ju känslor som kommer fram givetvis. Men det är ju ja, nej, men så är det ju. Jag tänker på det också när det gäller maten till exempel. Det vi diskuterar med svensk jordbruk. Jag satt och lyssnade på P1 här förra veckan och då var det här om maten och liksom om... Ja, och då säger journalisten då, man skulle köpa svenskt då, satt den här och sa, det var någon professor som hade kommit ut med någon bok. Men, säger journalisten då, tror du människor har råd att köpa det här dyra svenska köttet? Det har man ju hört, det hör man ju gång
på. Ja.
Men det de inte räknar in i det dyra svenska köttet, det är ju alla transporter inom EU. Det dyra tyska köttet, alltså... EUs transporter står för 1/4 av allt utsläpp inom EU. Så skulle du räkna på transportkostnaden för tyskt kött till Sverige, så var det svenska köttet billigare, det kan jag garantera det. Så det är återigen det här att man aldrig talar om sanningen, utan nu har man istället en strategi att Sverige, där är det så dyrt och där är det så långt, så vi kan, regeringen var ju ett tag helt inne på att avveckla svenskt jordbruk. Nu har de ju börjat ändra sig lite med beredskapskrisen. Att man förstår att man kanske måste ha inhemsk mat också, men vi är ju fortfarande det land i EU som har sämst inhemsk livsmedelsproduktion.
Ja, men våra klimat är väl kanske inte det allra bästa för...
Jaha, vi har väl jättefint kött och ekologiskt och grödor och... Men tomater kanske vi inte
har i växthus. De växer bättre i Grekland.
Ja, och här i fönster kanske.
Ja. Ja.
Mm.
Men åter till den här frågan om medias eventuella... vinkling åt vänster, alltså när vi pratar mainstream media. En annan teori som jag har haft, det var att så här har det väl alltid varit. Alltså jag tänker på hur vi uppväxta på med Sveriges Television på 60-70-talet. Det var ju det enda som fanns. Det var en kanal och de började på sända varje morgon klockan 6 på eftermiddagen och klockan 10 skulle alla gå och lägga sig.
Men sen fick ju...
Och Socialdemokraternas mediepolitik, den var ju så här... reklam, nej, det kommer ju att skada folket. Det är ju så,
och sen,
motståndet mot reklamradio och reklam-tv och så vidare.
Sen vad Socialdemokraterna också gjorde och som syns, som där du kan ha en förklaring, de satsar ju stenhårt på kulturen också från 70-talet. Det var ju liksom jämlikhet, kultur, välfärdssamhälle liksom, så att de fick ju, kulturarbetarna blev ju trygga i det socialdemokratiska folkhemmet på ett annat sätt än vad de är idag. Så att du, där kan du ha kvar väldigt mycket liksom just på det gäller kulturen. Man säger ofta att kulturen också är vänstervriden.
Ja.
Man kan,
men det är det väl.
Ja, det är den kanske.
Inte allt. Men,
nej, inte allt. Men det håller väl på att ändras. Men alltså du har ju liksom, man ser ju liksom vad politiken också, vilken politik vi har haft och vad den har skapat så att säga. Men Socialdemokraterna själva var ju urdåliga på att hantera sina tidningar.
Ja, de lades ju ner
ena ja, hela tiden. Och NSD var ju den som vi båda har varit på.
Mm.
Var ju den som nästan flaggskeppet ett tag. Och jag kommer ihåg när jag var där uppe och var politisk chefredaktör. Man plockade ut 50 000 tror jag. Direkt, eller 55 miljoner. Jag kommer inte ihåg exakt summan. Och bara stoppa in det i partidistriktet och in med i EU-kampanjen.
Ja.
Jag kommer inte ihåg.
Men sen såldes den ju.
Sen såldes den ju. För de har ju inga tidningar kvar nästan. Arbetarrörelsen alls.
Mm. Vad jag tänkte på när jag sa det där med att det har ändrats med media. Det är väl det att det är så många andra källor nu. Det är massa tidningar online och det är YouTube och det är Facebook och Twitter och... Det är så många röster som hörs och då speglar det sig ju i det här public service så att säga. Och då upptäcker man ju hur... Då får man en motbild att jämföra med.
Ja, det är det man får. Och liksom vilka nyheter som de inte tar upp och vilka som andra tar upp till exempel. Men sen speglar det ju också i, tycker jag, att det är ju väldigt viktigt i såna här lägen att vara källkritisk och ha på fötterna och veta liksom att det man säger är sant och riktigt. Och det var därför jag kom in på MeToo, för att då när det bara exploderar i sociala medier och den ena efter den andra pekas ut och den ena nyheten efter den andra då liksom bara läcker. Då tror jag att även de etablerade medierna känner sig liksom, vi måste vara med på det här, vi måste... Och det tyckte jag blev tydligt i MeToo, för varenda en av våra etablerade medier fälldes ju sen i pressens... opinionsnämnd, för att de var lite för snabba, det blev lite för mycket, man gick på människor som inte... Ja, det blev ganska brutalt. Och det till och med då fick vi ett självmord, så att säga. Så att det märks ju alltså att man blir stressad. Alltså att den nya situationen nu, den påverkar ju tidningarna ekonomiskt också, med Facebook som håller på att ta över alla annonser och börja diktera villkoren för vad man ska publicera och liksom, ja, det är ju ett helt nytt medielandskap där man, de här gamla maktpolerna, tidningar, politik och vad det nu är, de är inte längre som de var, de är utsatta för väldigt hård granskning och konkurrens. Och det är väl därför också som det blir det här att de sluter sig samman och försvarar sig. Alltså förstår vad jag menar? Bort med allting som vi inte tror på. Och det är ju ännu farligare i ett sånt här läge. Eftersom det finns så mycket andra möjligheter alltså, att göra sin röst hörd. Alltså Facebook, det är ju som... Ullared, du kan välja vad du vill tycka.
Ja.
Och vad du vill ha, vilka områden och vad du vill engagera dig i och hur. Och du kan ju också påverka.
Mm. Men är det bra eller är det dåligt? Det är väl både och?
Kanske. Både och, ja. Tycker jag. Tycker inte du det?
Ja, det är väl det att man hamnar i såna här loopar så att säga. Där man får samma sak om och om igen. Det kan man ju se bara på YouTubes... Ja, men de föreslår ju vad jag ska titta på nästa gång. Och det baserar de ju på vad jag såg förra gången. Mm. Så jag får ju alltid mer av samma om jag säger så.
För politiken...
Man skulle behöva en knapp sån där. Ja, så beredda ditt... vidga dina vyer.
För politiken tror jag för tillfället att det är dåligt, eftersom de inte tar till sig det som finns där, utan de tycker hela tiden själva att de alltid har rätt. Och har rätt att ha tolkningsföreträde. Och det är livsfarligt i en sån här situation, när makten på något sätt sluter sig samman och inte behöver lyssna på sina medborgare och inte heller försöker påverka dem, utan bara säger att det är... Allting går så fort nu så vi måste fatta beslut utan att ni hinner förstå vad det handlar om. Och det är en fara.
Men är politikerna också lite som journalisterna där? Att det går för fort. Det här med skärpning av lagar. Och
nej, men de...
liksom, vi måste agera, vi måste göra något. Och så.
Det tror jag Sverige är unikt. Vi är ju bäst i klassen i EU. Det har vi ju varit i allting. i andra länder så har de en viss tröghet i de politiska systemen. Om du tänker på det, Italien och Frankrike och Storbritannien, det tar tid och det ska diskutera. Mm. Och det ska analysera. Sverige, vi bara åker med. Och det är det farliga för vårt land. Och det visar ju också till exempel, som institutet gör ju olika undersökningar. I Sverige säger politikerna väldigt ofta att vi måste ta det försiktigt och EU ska inte bli en, liksom en stor stat och liksom alltihop det där. För de vet ju att väldigt många inom, i Sverige är ganska EU-kritiska. Och de vann ju folkomröstningen med väldigt liten majoritet. Men om man tittar på vad de gör i EU så säger de ju ja i princip till varje steg som innebär att EU blir en stor makt. Alltså, om vi ska prata om att vara en demokrati så skulle vi behöva få kunna påverka våra politiker på ett bättre sätt. Det skulle behövas en sån här alltså att de måste tvingas att ta ansvar. De kommer ju alltid undan ansvar. Och så säger de bara att ni kan ju rösta i valen, men det betyder ju ingenting. Och jag menar, det är vi skattebetalare som betalar dem. 80% av deras inkomster i de politiska partierna kommer från oss och vi har ingenting att säga till dem.
Mm.
Jag tycker inte om det.
På vägen hit nu så åkte jag, jag tog ju bilen. Här ska jag skjutsa min dotter till Norrköping, hon ska gå skolan där. Men ja, det var inte det jag svarade på. Jag sov till Stockholm i natt och åkt bil hit och som landsbygdskille och så där från glesbygds Norrbotten. Så det är ju ett stort engagemang hos dig, det där med stad och landsbygd. Vilken skillnad det är. Jag har ju åkt bil bara 2 timmar och då är man ju som i något sånt här, med mina ögon sett, ett paradisiskt ställe här. Så.
Mm.
Med natur och gårdar och kyrkor och små kringelkrokiga vägar och det stilla och hundarna möter mig i allén och så vidare med mera. Och från Stockholm då, som för mig är sån där, bara som en gryta där det kokar hela tiden. Jag får aldrig något grepp om Stockholm. Mm. Jag blir bara nervös och förvirrad. Mm. Trött och vill hem.
Ja.
Ja. Men hur ska vi ha det med landsbygden då? Det känns ju som att det är ingen som bryr sig riktigt.
Jag tror att det ändrar sig nu.
Tror du det?
Ja, därför att det inte är så bra att bo i Stockholm.
Ja, det är dyrt.
Det är dyrt.
Vansinnigt
ja, dyrt. Och så måste man ju vända på hela frågan. Alltså, man säger, har vi råd med glesbygden? Och då skulle jag hellre vilja säga, har vi råd med så stora städer? För de ska ju försörjas. De har ju ingenting själva. De har inte mat, de har inte el. Ja, de kanske har vatten i bästa fall. Och det är liksom, de är trångbodda. Det finns stora områden med jättestora integrationsproblem. Det finns en enorm kriminalitet. Det är inte på alla ställen särskilt bra att bo i stan. Och nu då med coronan så har man ju sett att jag har ett hus här som kanske skulle kosta 500 000 annars går för 1,5 miljon. Därför att folk vill, de börjar se vad är det vi behöver, vad är det vi ska göra. Och om du tänker på klimatet, du kan inte göra en enda klimatåtgärd utan att involvera landsbygden. För allting som gör att Sverige är på bästa plats i världen handlar om vad vi har på landsbygden och hur de exploaterar den. Elförsörjningen till exempel, skogen. Allt. Och pengarna för dem, alltså skatter och inkomster, det går ju rakt ner till Stockholm. Jag gjorde en intervju med kommunalrådet i Ragunda, en centerpartist. Han har 10 kraftverk inom
Ragunda,
sin
Ragunda, det är
Jämtland. Han står för 10% av hela landets elförsörjning. Han har en jättestor vindpark och 2 under uppbyggnad. Jag ringde till honom för jag såg att Ragunda hamnar på plats 253 i kommunernas miljöbarometer. Och då tänkte jag, hur kan det komma sig detta? som står liksom för allting, alltså om du tänker på de fossilfria liksom elen och allting, som hur kan det komma sig? Och då säger han så här, ja, vi kommer alltid sist i alla rankingar, och vet du, de får ju minst bidrag också. Du, när du delar ut statsbidrag så räknar du ju huvuden. Och då säger de ju i Stockholm så här att ja, men det ska du, nu ska du liksom tänka dig för. För till exempel Arjeplog, de får mest statsbidrag i det här utjämningsstödet i hela landet. För de får över 20 000 kronor per person. Men hur många är de i Arjeplog eller Arvidsjaur? De är 6 000 eller 5 000. Mm. Malmö får 17 000 per person. Hur många är de i Malmö? Alltså när Malå, när staten delar ut coronastöd för att hjälpa kommunerna inom äldreomsorgen, så fick Malå i denna lilla kommun i Västerbotten 14 000 kronor. Ja, det var liksom ingen mening ens att plocka ut dem. Och det här kommunalrådet i Ragunda sa så här att när jag sitter utanför mitt kommunfönster och vattnet flyter förbi, så ser jag 500 lappar.
Ja, ja, ja.
Och när jag ser det utifrån det största kraftverk vi har, då ska jag kunna vara som i Jesus. Det är så mycket 500 lappar så jag ska kunna gå på vatten. Men alla de, det som de tjänar, åker raka vägen ner till Stockholm och skattas för det.
Ja.
Så det är ju ren exploatering.
Det är ditt perspektiv på det hela. Jag blir mållös, jag vet inte vad jag ska säga.
Nej, men alltså, det är ett skämt. Ja. Jag håller på att bli riktigt, riktigt arg faktiskt.
Ja, jag tänkte mer på livskvalitetsaspekten. Och...
Ja, den är underbar.
Ja, det är det som är.
Ja, nej, men det är den ju. Men alltså, man får ju göra allting
själv. Det är väl därför de har så mycket klimatångest också i storstäderna. Ja. För de har ingen kontakt med naturen och sådär. Så att de, ja.
Jag har väntat på.
Jag har ju mitt landställe uppe i Luleå där, som jag liksom kan titta och jämföra med hur var det för 10 år sedan. Och sådär. Det är samma. Det har kommit fram till. Ja. Isen går alltid andra veckan i maj.
Ja.
Det är inget climate.
Ja, men det här är ju livskvalitet.
Ja.
Jag tror att det är väldigt många som vill bo så här.
Nej, men om det kan rusa iväg för en, om man inte har så mycket kontakt med naturen och tror att det liksom pågår några jättestora förändringar. Ute, men det är inte som jag ser det.
Nej, kanske inte. Det är mycket barkborrar just nu i skogen.
Ja, så. Mm. Ja, är det climate changed?
Nej, det kan ju, för det är värmen som påverkar det, och uttorkningen.
Ja, men det är olika. Precis som det är olika med snövägen och sånt där. Vissa år är det massor med snö, vissa år är det ingen snö alls.
Nej.
Vissa år måste man nästan ta fram gräsklipparna i februari, i Luleå alltså.
Jag kommer ihåg när jag flyttade upp till Luleå, och då kom snön den 16 oktober och den låg kvar till slutet av maj.
Just det, ja, var det året du flyttade upp? Jaha, det var nog samma år som min
andra
följde mig. Fan också, ska det vara en sån här vinter? Du tror
man satt liksom i maj då, man vet hur det ser ut här nere.
Du tror att det är så här, ja.
Och då var det en som sa åt mig, Lotta, som du ska inte titta ner, du ska titta upp, för då kommer ljuset.
Ja, ja.
Ja. Jag tittar på den lortiga snön som låg där i maj.
Ja. Ja, då var det ingen climate change.
Ja, det var det väl också då kanske. Det har väl varit på gång. Det kan nog bli sådana vintrar igen, tror jag.
Det blir nog det. Nej, men jag brukar tänka så här, vi kanske inte ska tala om för folk hur bra det är ute på landsbygden. För att börja
med då kommer de väldigt. Nej, men vi behöver folk på landsbygden. Alltså vi har ju områden som är så, alltså när staten och ett samhälle lämnar ifrån sig stora områden som man gör i Västerbottens inland och sådär. Då kan man förlora äganderätten över. Folkrätten kan göra att ett annat land kan komma in och säga att nu, precis som vi gjorde i USA, eller som vi, ja, när man tog över indianernas mark, så att man kan komma in och säga att det är ju ingen som har brukat den här marken på så många år. Så att, och jag menar, Kina är ju på gång, men inte på det. Men jag vet ju att de är och tittar och köper upp svenska jordbruk och liksom, de investerar ju väldigt mycket. Och de köper ju också upp mark i Afrika och Asien och så. Så att jag menar, man får nog passa sig lite grann och tro att man har allting för evigt om man inte brukar och inte och bara exploaterar och gröper ur. Jag tycker att den svenska staten kan jämföras med kolonialismen faktiskt i många, väldigt på många ställen.
Ja.
När det gäller att liksom exploatera och bara roffa åt sig och ta.
Tack för att jag fick komma hit.
Tack för att du kom.
Till ditt underbara ställe.
Mm, tack.
Vi hörs med.
Ja, hej.